det som jag och många andra har skrivit om också är att om vi tittar på hur vi föreställer oss, alltså någon slags idealiserad manlighet och någon idealiserad ledarskapsidé, då är de ofta väldigt lika. Det finns väldigt mycket som liksom överlappar. Medans då föreställningen om kvinnlighet i någon slags mening och en föreställning om ledarskap liksom då har varit väldigt olika. Men det är klart att för kvinnor, många studier som då har gjorts om kvinnliga chefer är att det som kan hända för kvinnliga chefer är att de upptäcker att de är i massa situationer där det liksom blir en sån här clash, liksom, där det blir en sån här situation där de märker å ena sidan så är de rätt och å andra sidan är de samtidigt fel. Mm. Och det beror på att de här två, de är liksom kanske jätterätt, alltså de beter sig som en typisk chef, men de får väldigt mycket skäll för att de samtidigt är väldigt konstiga som kvinnor.
Spännande, man diskuterar, man sitter och gör talent reviews och sådana här saker, och så säger man ofta om kvinnor men hon är lite för tuff, det blir för aggressivt så här. Och då måste man sticka håll på det. Ja, typ vadå? Mm. Ge mig lite exempel, vad är det här för någonting? Mm. En annan sån här total floskel som man typiskt säger om kvinnor är att hon har ingen executive presence.
Inte det här att man är bestämd och handlingskraftig och står upp för sina åsikter, utan att man är arg. Eller kan det vara i en debatt, som partiledardebatt igår, när man kan bli provocerad och arg. Då är oftast en kvinna lite näbbig, medan en man framstår som lugn och trygg.
Ja, men precis.
Visst finns det tillfällen där min tydlighet och min rakhet, om man ska säga så, har upplevts som lite konfrontativt.
Så det är faktiskt, att vara en bitch är oftast ett naturligt sätt att protestera mot en slags dumhet. Mm. Och att inte längre hålla på och le som man gjorde förut. Mm.
Det här kommer inte som en nyhet för er. Men det är ju inte alltid lätt att kombinera vad vi kallar kvinnlighet med bilden av ledarskap. Det har ju kommit upp många gånger i den här podden. Man ska vara rak och tydlig. Men är man för rak och tydlig så blir man ofta en bitch. Eller kanske lite för mycket. Och det här, kära lyssnare, är precis vad veckans tema handlar om. Jag kommer som vanligt lyfta kvinnors berättelser och även olika sätt att tackla det här på. För det finns ju många sätt att göra det. Och vi måste alla hitta ett som passar oss. Jag skulle kunna göra ett extremt långt avsnitt på det här temat. Men jag har försökt få in lite olika perspektiv på den tid vi har. Först ut är Anna Wahl som forskar inom just kön som maktrelation i organisationer. Vilket jag tycker är en viktig grund att lägga, eftersom en stor del i att tackla just den här utmaningen är att bli medveten om och förstå de här maktrelationerna. Så se till att lurarna sitter bra, för här kommer ett avsnitt som kommer ge dig massor med nya insikter. Men om det vi ska prata om också, för du är ju ute och föreläser en del. Och du brukar ju prata om liksom normen för ledarskap, eller hur?
Mm.
Och hur kvinnor liksom avviker från en manlig norm som definierar ledarskap, eller hur?
Ja.
Och hur vi måste förhålla oss till det, för det är det som är...
Ja.
Nu ska du få prata om det så länge du vill. Eller
normen
säga,
men... för ledarskap. Nej, men det är väl så här att normen för ledarskap är ju väldigt hög grad präglad av män. För att det är mest män som har varit på ledande positioner. Inte i alla sektorer överallt och så. Men om vi tittar på näringsliv till exempel. Och stora delar av politiken. Normen skapas ju av att det blir... Det betyder ju helt enkelt att det blir ett vissa mönster som blir så normala så att man inte tänker på dem. Och på ett sätt är det så. Människor behöver ju normer. För det är ju någonting som gör att man inte måste tänka från början varje dag. Utan man vet ungefär att saker fungerar och så. Men det är klart, normen för ledarskap innebär då att det som jag och många andra har skrivit om också är att om vi tittar på hur vi föreställer oss, alltså någon slags idealiserad manlighet och någon idealiserad ledarskapsidé, då är de ofta väldigt lika. Det finns väldigt mycket som liksom överlappar. Medan då föreställningen om kvinnlighet i någon slags mening och en föreställning om ledarskap liksom då har varit väldigt olika. Och eftersom det, om det då finns inbyggt sådana tankar som vi inte ens kanske alltid är medvetna om att vi har, så präglar det våra förväntningar och hur vi värderar och hur vi bekräftar och hur vi belönar olika insatser och så. Och den där normen, den förhåller sig naturligtvis män till också. Det är ju inte alla män som självklart passar in eller kan leva upp till den. Kanske väldigt få. Det kan ju vara en ganska idealiserad bild. Så ganska få egentligen lever upp till det också. Men det finns ändå en överensstämmelse med. Men för kvinnor blir det ju också nödvändigt att på något sätt förhålla sig till den normen. Det går helt enkelt inte att bortse från den. Utan det blir ju på något sätt som att, ja, det är så en chef ska vara. Det är så en ledare ska vara. Man ser den ju inte då som att den är könsmärkt direkt, utan man pratar om den som om den är helt neutral. Och det är det som är problemet många gånger. Att man pratar om väldigt könsmärkta fenomen som ledarskap som om det är fullständigt neutralt. Som det bara är så, det här är ren kompetens, eller det är vissa erfarenheter som krävs, det är vissa typer av förmågor och färdigheter. Och de har ingenting med kön att göra. Men om man tittar närmare, vilket ju många forskare gjort, så ser man att det har det visst. Och de är heller inte naturgivna, liksom, utan det är vi människor som har tänkt fram de här. Liksom. Det är som en slags, det är inte som att någon person bara själv kan sitta och tänka ut, utan det sker ju i ett sammanhang. Det
är strukturer som man, och...
Ja, det är liksom som att man förhandlar fram en viss del och sen kanske den sätter sig i strukturen, och då sköter ju strukturen det själv, till exempel genom kriterier, vad vi värderar, meritlister, CV, alltså sådana saker. Så då byggs det ju in i strukturen, då blir det ännu svårare ibland att se att det har att göra med någon sån könsmärkthet. Så att man kan säga att det, så är det, så att det är klart att man anpassar sig och till stora delar omedvetet. Men det är klart att för kvinnor, många studier som då har gjorts om kvinnliga chefer, är att det som kan hända för kvinnliga chefer är att de upptäcker att de är i massa situationer där det liksom blir en sån här clash, liksom, där det blir en sån här situation där de märker att å ena sidan så är de rätt och å andra sidan är de samtidigt fel. Och det beror på att de här två, de är liksom kanske jätterätt, alltså de beter sig som en typisk chef, men de får väldigt mycket skäll för att de samtidigt är väldigt konstiga som kvinnor. Så att det här att man blir liksom bestraffad och det är ju det som...
Det här att man kallas bitch eller
ja,
någonting.
Att det liksom finns ingen riktig, det finns inget riktigt rätt, för att du hela tiden är både rätt och fel, och det fel tar överhanden. Så att det blir liksom skambelagt eller så. Och från den där första utredningen 94 så har jag några sådana citat där en manlig företagsledare liksom pratar om till exempel ledarskap som är en viss form av aggressivitet och vilja. Så då pratar han om det väldigt positiva ordalag. Alltså, så tänker han så att det är. Men sen kan han också säga att liksom, aggressiva kvinnor är det värsta jag vet. Eller hon kan gå över lik. Hon kan göra vad som helst för karriären. Det är verkligen att tänk att vara gift med en sån. Eller stackars hennes barn. Alltså, det finns jättemycket saker som man kan förmedla som gör att den där motsägelsen blir tydlig. Och det finns ju hur många vittnesmål som helst från kvinnliga chefer som har bara känt att det där händer hela tiden. Och då får de ju en väldig frustration, för att hur de än gör så är det någonting som är fel. Och då är det ju oftast att den här normen har på något sätt, även om de försöker anpassa sig så mycket som möjligt. För det är klart, då kan det också bli så här negativt att ja, men hon är så manhaftig, eller hon är inte tillräckligt kvinnlig. Alltså, det blir väldigt, väldigt svårt att vara
dubbelbestraffande, eller vad?
Det är dubbelbestraffande. Så att det där finns ju väldigt väl belagt i forskning, skulle jag säga. Jättemånga kvinnor har berättat om det. Det finns liksom empiri, vi har kunnat tolka det. Det finns ganska väl beskrivet. Så det är också någonting som ju absolut är någonting som man kan ta upp om man är ute på ledarutbildningar eller har kurser. Så det här är ju sånt som vi faktiskt kan prata om och lära ut och diskutera. Och bara det att man får ord på såna här saker är en hjälp i sig. Även om du inte kan liksom radera bort fenomenet, så kan det vara så att du kan resonera dig fram till också som enskild kvinnlig chef att du på något sätt har någon beredskap, eller att du förstår vad som händer. Det är inte jag som gör fel, utan nu händer det här. Det är ett stort steg fram. Så medvetenhet och kunskap är verkligen en hjälp.
Det är därför du är här, eller vad säger jag? Men idag så pratar vi också mycket om det här manligt och kvinnligt ledarskap. Att man liksom särskiljer de två. Vad är risken med det? Om jag nu pratar med en genusforskare, vad finns det för- och nackdelar med att liksom dela upp det i manligt och kvinnligt ledarskap?
Ja, risken är väldigt överhängande att man då förleds tro att manligt och kvinnligt är möjligt att definiera. Alltså att det finns någon slags väsensskillnader, som är att kvinnor är såna och män är såna, och om de är chefer så ska de också bejaka det och så. Jag tycker det är en väldigt stor risk, därför att det vi egentligen försöker göra är att komma bort från stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt, utan försöka komma bortom det och se att vi har en norm som är manligt präglad i ledarskap. Det beror på att det är väldigt många män som har satt sin prägel på den normen, och att de också har intressen av att upprätthålla den. Alltså det skapar ju privilegier. Det är lättare att få komma till ledande positioner. Det betyder inte att det är i sig så att manligheten alltid är likadan eller att kvinnligheten är likadan, utan det beror ju på sammanhang och kontext och bransch, vad det är man tycker är manligt och kvinnligt just där. Det som är viktigt i genusforskning är ju att säga att det finns en maktdimension här som säger att det som är manligt är bättre än det som är kvinnligt. Alltså manligt är överordnat kvinnligt. Kvinnligt kan vara trevligt och det kan vara charmigt och det kan vara ett bidrag, det kan vara ett komplement, men det är inte på riktigt. Alltså det är oftast värderingen i det här som skapar problemet, att det finns en hierarki.
Men när vi pratar om manligt och kvinnligt då, för att göra det tydligt, alltså, då generaliserar jag lite nu. Men att manligt i det här fallet är då att man är ganska tuff och hård och rak på sak, resultatinriktad. Medan kvinnligt kanske att man är mer känslomässig och lite mer empatisk, mer människoinkännande. Har jag rätt då att det liksom är de...
Det är eller... det man oftast tänker, ja. Ja, det precis. Är det man oftast tänker. Och då finns ju alltid liksom risken att... Ja, är det så då verkligen? Eller rättare sagt, som forskare frågar man sig om det är så. Varför har det blivit så? Alltså vi är ju människor liksom. Vi lär oss ju att bete oss på ett sätt som ska belönas. Ja, om det är så att om du är kvinna och ska vara chef här, då förväntar vi oss att du är en sån där som lyssnar på problem och du skojar om sånt och du fixar fika och, alltså, vi är väldigt anpassliga som människor för att överleva. Och män, om de också lär sig att de ska vara på ett visst sätt, så kommer de vara det. Så att det man tittar på mycket mer i genusforskning, det är ju så här: vad är det för villkor som gäller för chefer? För de villkor som gäller kommer prägla vilka vi blir och vilka möjligheter vi har. Problemet med den där typen av prat om kvinnligt och manligt ledarskap är både att det finns en risk att man stereotypiserar vissa beteenden, men också att den här hierarkin mellan dem blir osynlig, för den finns ju där. Det är klart att det är bättre att vara rak och tydlig och beslutsam. Det är klart att det är trevligt med någon som kan förstå lite känslor, men det är ju inte det vi tjänar pengar på. Alltså det är ju så himla tydligt, så att det fattar ju vem som helst att det är en hierarki däremellan. Samtidigt så vet vi att om man säger till manliga chefer att de ska vara lite mer känsliga och då kommer de ju lära sig det. Så att det är ju fortfarande lite grann vem är det som får vara vad. Och kvinnor som är väldigt raka och tydliga och sådär, då kan ju det bli en bitch. Men det kan ju också vara så att det inte riktigt synliggörs. Hon kanske inte får cred för det, för det är inte riktigt det man väntar sig och så. Så att det där handlar jättemycket om de villkor som finns och den maktrelation som finns. Mera jämställda villkor för ledarskap, det är ju att du ska kunna faktiskt utforma ledarskapet mera utifrån kanske det. Alltså mera det som du själv tycker är bra, eller vart du är på väg, eller liksom hur du vill påverka och så. Sen är det så att om vi empiriskt som forskare går ut och studerar massa chefer, så kanske vi hittar delar av det som du beskriver. Men det är fortfarande alltid relevant att fråga, varför blev det så då?
Mm.
Och vad får det för konsekvenser när det blir så? Så att vi inte bara tänker att sån är naturen eller sån är de så.
Nej, jag generaliserar ju lite bara.
Ja, men det är inte bara du som gör.
Nej.
Det är väldigt vanligt att man pratar så. Och man brukar säga det att under en period där 70, kanske tidigt 80-tal, då var det ganska vanligt att, speciellt i, jag menar, i USA, så att man liksom satsade på det här med att säga att ja, men det finns ett kvinnligt ledarskap och det bidrar med något. Vi ska inte prata om diskriminering och ojämställdhet, utan vi ska prata om vad det kvinnliga ledarskapet bidrar med. Det var liksom som en strategi. Men det är dömt att misslyckas, för det kommer alltid underordnas. Mm. Alltså om man inte vågar ta i maktfrågan, så blir det så att då blir det liksom ja, men ni får vara där, men ni får vara så här lite kvinnliga om ni ska vara med.
Mm.
Inte plötsligt, oj, där fattade du ett beslut och där var du lite rak. Det hade vi inte räknat med.
Nej. Hur lyfter man upp det på organisationsnivå då? Alltså förstår du, för du var inne på ett intressant spår där. När du sa att ja, men det tjänar vi inga pengar på. För det är det som räknas i slutändan. Nu gjorde jag sådana situationstecken för er som lyssnar.
Mm.
Men för mig och som en gäst, Malin Fränning, sa att vi pratar för mycket om vad och inte hur vi tar oss dit. Förstår jag? Men att vadet kanske är ekonomiska mål och så vidare. Men att huret är hur vi beter oss på vägen dit.
Mm.
Har kvinnor fördel i huret? Förstår du? Och hur kan man då lyfta upp det på organisationsnivå? Blev det en krånglig fråga? Jag förstår min tanke.
Alltså jag tänker ju så här att om vi pratar om, jag pratar ju ogärna bara om kvinnor i meningen på individnivå, att kvinnor ska göra karriär och klara sig, liksom göra sin karriär och ta sig fram. Det kan man göra och man kan tycka att det är okej och man kan ge råd och så. Men för mig är det ju själva förändringsprojektet som är intressant. Alltså hur gör vi våra organisationer mer jämställda?
Precis.
Och det kommer påverka både kvinnor och män. Så att du kan liksom inte behålla en viss typ av manligt ledarskap som kanske bygger på vissa värderingar och så.
Mm.
Och tänka att ja, men de kan fortsätta där och så tar vi in lite kvinnor. För det kommer utmana ledarskapet om vi tänker att vi ska bygga mer jämställda organisationer.
Mm.
Då kommer liksom man kunna, och det gör ju redan naturligtvis vissa organisationer, att man ifrågasätter vissa ledarideal, man börjar förändra dem, för då förändrar man också maktobalansen. Så då blir det ju också så att om det är så att nej, men vi ska faktiskt vara lite mer lyhörda, vi ska vara lite mer demokratiska i det sättet vi leder, vi ska lyssna på varann, vi ska vara lite inkännande, det finns andra saker, då kommer ju det också gälla alla. Alltså det vill säga att du utmanar den här ledarskapsnormen.
Mm. Hur gör man det på bästa sätt? Nu bara grottar jag ner mig här på organisationsnivå. För att det är ju, alltså du måste ju börja uppifrån.
Mm.
Eller hur? Man kan börja
från alla möjliga håll. Alltså, man brukar säga så att om det ska till en förändring så är det ju jättebra om det börjar uppifrån, i meningen att det finns en ledning som är kunnig och medveten och som faktiskt vill en förändring, inte bara säger att de vill det, utan sätter, och då måste man ju sätta till resurser, man måste ha mål och så vidare. Precis som alla andra frågor. Men det är också bra om det finns lite aktivister i organisationen. Det har ju visat sig att det är jättemycket lättare för en ledning som har en typ av idéer om det också finns en engagemang, någon liksom förtrupp, några som är liksom, finns ett nätverk, några som organiserar sig, som faktiskt vill och som driver på. Och ofta är ju de kvinnor. Ibland är det både kvinnor och män. Det beror på. Men ofta är det ju kvinnor som driver liksom nerifrån. Och de kan vara helt ovärderliga, för de har bättre koll på vad problemen är. Vad är det vi borde göra någonting åt? Vad är viktigare än någonting annat? Vad ska vi börja? Så att om man får till det där att det finns en ledning, men också de som är aktiva nära i verksamheten, och att man, de kan komma till tals. Och sen behöver man kompetens, alltså man behöver ju förändringsledare, om de är externa eller interna, det är inte det viktigaste, utan det är att det är någon som är kompetent, att man lägger upp ett seriöst förändringsarbete. Alltså jämställdhetsarbete är ju organisationsutveckling. Det är ju det det är. Det är ett sätt att arbeta med hela organisationen. för att förbättra sin verksamhet på massa olika sätt. Det är ganska, kan vara ganska kräva ganska mycket kompetens. Man behöver göra en problemanalys, man behöver liksom fundera på vilka metoder man ska använda, vart man är på väg, hur mycket tid man ska ha, alltså hur hög ambitionsnivå. Man kan oftast inte göra allt, men man kanske kan göra några saker och så vidare. Mm. Så att de där tre aspekterna, ledningens stöd, någon slags aktivism eller några som driver på tillvägagångssätt och någon slags kompetensresurs. Mm. De tre är väldigt viktiga för att få till ett bra arbete. Så det är jätteviktigt att någon leder de processerna och att man liksom känner sig trygg, att det inte blir massa angrepp och så. Man måste ju ha lite regler kring det där. Det som är helt ovärderligt i alla förändringsprocesser, det är ju att människor vågar berätta och dela erfarenheter. Liksom, det har jag varit med om hundratals gånger, att det kan finnas män som ärligt inte tror att diskriminering finns på deras arbetsplatser. De har aldrig sett det, de har aldrig hört det. De vet, och jag tror på dem. De vet inte det. De behöver kvinnor från den egna organisationen som säger, nu ska jag berätta något som jag var med om. Och det kan vara första gången som de tror att det är sant. Det kan hända att de har någon flickvän eller fru som har berättat någonting, men det var ju på det där konstiga företaget där borta. Där är de ju inte riktigt kloka. Men här där jag jobbar händer ju ingenting. Så att det är väldigt mycket det där att skapa den tilliten så att de här erfarenheterna kan våga. Att man vågar berätta utan att det drabbar en själv som kvinna. Att man känner att nu framstår jag som väldigt svag eller ett offer. Utan att det faktiskt prata om det i termer av struktur. Det här hände. Jag gjorde si och så och då hände det. Alltså så att män i organisationen får höra det. Väldigt ofta har jag varit med om att det kan bli ganska, de kan bli ganska chockerade.
Ja, för att de vet liksom
inte. De vet inte om det. Nej. De har trott att allt är frid och fröjd.
Vi måste våga prata om det.
Man måste våga prata om det. Men det kan man liksom inte göra kanske bara så där från en dag till en annan. Då behöver det finnas en struktur kring det samtalet. Mm. Så att det blir liksom i ordnade former. Och det är ju det som är organisationsutveckling och förändringsarbete. Att man får till de där samtalen när man verkligen lyssnar. Och liksom kan stanna kvar i det lite också som blir lite obehagligt. Men innan man på en gång vill ha checklister och verktygslådor. Och nu ska vi sätta igång och nu måste vi framåt. Vänta lite skulle jag vilja säga. Stanna i det där att försöka förstå vad ojämställdheten är och hur den ser ut och hur den uttrycks.
Du har ju också gjort en studie, eller hur? Där du har pratat med civilekonomer och civilingenjörer, va?
Ja, det var min avhandling. Det precis. Var liksom min doktorsavhandling. Så det är, kan man säga, mitt första stora arbete.
Ja, och det har ju jag läst igenom, såklart.
Mm.
Men för där pratade ni lite och kom fram till lite olika fördelar och nackdelar som de har haft, eller hur? Det var ju mer än så, men...
Alltså den avhandlingen hade som huvudsyfte att överhuvudtaget visa att kön spelar roll. För när jag skrev den, stora delen av 80-talet, så då levde fortfarande den här föreställningen att kön spelar ingen roll, bara man är kompetent och så. Så att det var liksom på väldigt grundläggande nivå bara bevisat att jo, det gör det. Och då ville jag också nyansera det här med diskriminering. Alltså jag kunde ju visa att diskriminering, alla de här kvinnorna nästan varit med om diskriminering. Då skulle man kunna tänka så här, men herregud, varför är de där i de där organisationerna om de bara diskrimineras? Jo, det finns också kvinnor skapar överlevnadsstrategier bland annat. Och då kan de också tänka så här, jo, men det här är ändå en fördel. Och då kan de göra om väldigt konstiga saker som också är egentligen nackdelar till fördelar på individnivå. Till exempel det där med att vara en minoritet. Jag är den enda kvinnan. Ja, det är ju egentligen ett resultat av en slags struktur som är diskriminerande. Men för den enskilda kvinnan kan det vara så här, jo, men då märkte jag att då kunde jag få vissa fördelar, för då kunde jag få sitta bredvid den viktigaste gästen på en viktig middag, eller många ville visa upp mig i olika sammanhang, eller alltså det här, massa olika situationer som egentligen bygger på
diskriminering.
Mm. Precis som att någon kvinna kunde säga, ja, det är också så här att när jag är ute och pratar så är det så att de har väldigt lite respekt för kvinnor. Hon pratade liksom mer utåt med kunder och så. Mm. De har lite respekt med kvinnor, men det är ju jättebra, för då vågar de faktiskt berätta för mig om de klagomål som finns. De vågar, de har ingen prestige, de säger rakt ut. Så jag får mycket bättre information för att de är inte så rädda för mig. Mm. Och alla de här grejerna jag fick höra, eller som liksom jag fick in i mitt material, är ju också, gör ju det begripligt att det är ett sätt att skapa liksom fördelar eller en begriplig situation för sig själv, en överlevnad. Men man kan säga att i förlängningen så är det hela tiden sånt som bygger egentligen på nackdelar.
Ja, precis.
Så att det är väldigt viktigt att skilja individ och struktur. Så att om man vill förändra, då måste man ju också förändra det. Vi ska liksom inte skuldbelägga kvinnor att de måste ha sina överlevnadsstrategier. För det kan jag verkligen förstå.
Men det är ju ett sätt också att ge näring till strukturen, eller hur? Om man går runt den istället för att liksom attackera den direkt.
Ja, det blir ju så att man blir en del av. Det är ju så kvinnor också naturligtvis är med och återskapar strukturer, precis som att män gör. Så att det är ju en del av medvetandehöjningen då, att kvinnor behöver ju också sen börja fundera på, men alltså kanske jag skulle göra på något annat sätt. Hur är jag med och gör det här och så? Och precis som ännu mer smärtsamt, eftersom vi också har gjort mycket studier som visar att män bekräftar ju män väldigt mycket, men kvinnor bekräftar också män väldigt mycket. Mm. Och det är inte heller någonting vi ska skuldbelägga dem för att alla vill överleva. Om det är män som har makten så kommer kvinnor också vara väldigt inriktade på män. Men om man ser det här mönstret och tänker så här, jag vill förändra det här, ja, då kan man ju börja göra på ett annat sätt. Mm. Så att det handlar ju om att få syn på det och sen inte vara ensam, utan att vara det tillsammans med andra. Alltså göra, bygga mer, skulle jag vilja säga, mer kollektiva strategier. Och det kan man ju göra på en arbetsplats. Så fort man är mer än en, så kan man ju, man har två eller tre eller några fler, då kan man ju börja liksom experimentera med, låt oss göra så här. Jag brukar så här göra såna här övningar när jag jobbar med ledarutbildningar som med kvinnor, att ja, men nästa vecka, för pröva att liksom inte le på en hel vecka.
Mm. Ser bara ut.
Jag bara ser bara helt avslappnad ut.
Ja.
Du behöver inte ens säga arg. De kommer tro att du är arg för att du inte ler. Men det är också intressant att upptäcka det, hur mycket tid du lägger på att bekräfta och le, liksom vara så här. Mm. Det är bara sådana här saker, övningar man kan göra för att få upp ögonen, och sen kan man ju börja liksom själva bestämma vilka strategier man vill pröva. Så det finns ju hur mycket som helst att upptäcka. Och ingen ska ju tvingas in i någon slags arbete som man inte själv känner sig bekväm med, utan gäller att hitta de formerna som liksom funkar. Och det är ju ett budskap, att det finns ju mycket kunskap, det finns mycket erfarenheter, så att man inte känner sig uppgiven. Så det kan jag säga speciellt till alla unga kvinnor, men även till äldre kvinnor naturligtvis. Alltså, det finns mycket som man kan lära sig av och få stöd av och hjälp om man känner sig liksom deprimerad och uppgiven för att det är så tungt. Mm. Det är ju många som gör.
Ja, tyvärr är det ju så.
Tyvärr är det så. Mm.
Även den här veckan kommer ni få lyssna till Helene Barnekow som är vd på Microsoft. Hon pratar om att sticka hål på floskler som lever kvar i näringslivet och att ledningen har ett stort ansvar. Och även vad som behöver premieras i näringslivet, vilket jag tycker är extremt viktigt så att vi kan sluta lägga ansvaret på kvinnorna.
Då handlar det lite här att man ska vara tuff och man ska ha skinn på näsan som jag pratat om innan. Och det här sympatikomplexet, att tjejer får inte vara för tuffa, för då uppfattas man på ett visst sätt. Är det någonting du har mött tidigare, eller?
Det har nog inte hänt mig själv egentligen, att någon, att jag har känt att jag har liksom, åh, hon är ju för tuff, henne kan vi inte ha. Men det finns några sådana här uttryck som jag har lärt mig att man ska sticka hål på. Och det är när man säger det om andra kvinnor. Mm. Speciellt när man diskuterar, man sitter och gör talent reviews och sådana här saker. Så säger man ofta om kvinnor, nej, men hon är lite för tuff, det blir för aggressivt så här. Och då måste man sticka hål på det. Ja, typ vadå? Mm. Ge mig lite exempel, vad är det här för någonting?
Mm.
En annan sån här total floskel som man typiskt säger om kvinnor är att hon har ingen executive presence.
Vad är executive presence?
Exakt, och vad är det för någonting? Vad är det man inte gör då? Nej, tycker inte hon kommer igenom riktigt på en koncernledning till exempel. Eller hon och då handlar det ofta om att de som sitter i den gruppen kan inte spegla sig i en ung kvinna till exempel.
Nej.
Och där har man ju, när man både män och kvinnor som sitter i ledande positioner och har ett jätteansvar att sticka hål på dem där. Det blir ju en slags samlingsnamn för någonting som inte man känner igen sig. Om inte man känner igen sig i det, då kan man inte riktigt lita på det. Och då är det nog för att de inte är tillräckligt seniora eller kompetenta att komma in i rummet.
Mm. Och det blir ju en utmaning eftersom att de på toppen oftast är män.
Och då blir det en utmaning för att de på toppen oftast är män. Och då har man ju ännu större ansvar som... Alltså män har ju ansvar också, men om inte de ser det på grund av det så har ju... Alla kvinnor som har kommit in i rummet har ett jättestort ansvar att sticka hål på de där sakerna. Och med det menar jag självklart inte att plocka in de som inte är kompetenta. Det har jag absolut inte med det att göra. Vi vet ju bara att de kompetenta kvinnorna inte har kommit in i rummet. Så att, men då har man ett ännu större ansvar att vara de som satt till att man öppnar alla de här dörrarna.
Mm.
När jag kom till Boston i det här jobbet då, när jag var den andra kvinnan som var senior vice president i hela det här stora företaget, så... Jag satt där en kvinna bara i styrelsen. Hon bjöd mig på middag med detsamma. Och sa att hon drev ifrån styrelsen då att man skulle accelerera den här förändringen och få in kvinnor. Och att hon tyckte att det var bedrövligt. Och då sa hon så här, jag har som en princip att jag öppnar alla dörrar jag kan. Jag öppnar så många dörrar jag kan. Och sen så kommer kvinnorna in. Och sen är det upp till var och en självklart att prestera. Och då gjorde hon sådana saker som att hon bjöd in alla kvinnor på företaget efter styrelsemötena. Så de fick komma och träffa alla styrelsemedlemmar och konserter. Ledningsmedlemmar så här, för att de skulle kunna få exposure. Och det har jag tänkt på många gånger, det här att det är ett ansvar som alla måste ta.
Mm, absolut. Men vilka egenskaper tror du premieras då i näringslivet?
Ja, det är också en väldigt bra fråga. Men jag tror det är en del av utmaningarna att man fortfarande premierar ganska lika saker. Det är för stor risk att inte ha oliktänkande i ett bolag. Jag är mycket mer orolig för alla de frågor som inte ställs i rummet än de som ställs. Och de frågor som inte ställs i ett rum, det beror på att det är för många människor som tänker samma sak. Det som premieras i näringslivet är ju mycket mer liktänkande. Man har samma typer av KPI-er, det handlar mycket om kvartalsrapportering, det handlar mycket om rent kvantitativa. Och sen så säger man att men vi ska ha hållbarhet och vi ska vara kulturförändring och så vidare. Men det är inte det riktigt man premierar. Och det är svårt, det här är svårt det jag säger, för att börsen reagerar på varenda kvartalsrapport och allt sånt. Så det är ingen enkel ekvation. Men jag tror att skiftet mot att driva ett mer långsiktigt ledarskap kräver, om man menar det, så kräver det också att man premierar lite andra saker som inte bara är finansiella, monetära, mot att man tänker på affären långsiktigt, att man tänker på människor, på mångfaldet, på inkluderandet, på samhällsfrågorna, och faktiskt skapa ett sätt att premiera det. Det är få som har kommit på hur man gör det, tror jag.
Näst ut är Annie Lööf, som tillför ett intressant perspektiv om hur det är att inte bara bedömas som ledare inom en organisation, utan även av allmänheten i stort. Att få höra att man ler för lite, man ler för mycket, eller att man är hård i en situation där en man beskrivs som trygg.
Men vi har ju pratat mycket om ledarskap idag. Och det finns ju en bild av ledarskap. Vi beskriver hur en ledare är.
Mm.
Ofta så klingar det ju ganska mycket med vad vi säger att manligt är.
Ja.
Många gånger. Och nu vill jag ju höra din syn på det här. Är det en för luddig fråga, eller förstår du?
Nej, men jag förstår.
För det blir en utmaning.
Oftast är det ju så att man förknippar manlighet med ledarskap, pondus, erfarenhet, peka med hela handen, sätta ner foten.
Precis.
Och kvinnors ledarskap med lyssnande, jordnära. Mm. Vi har pratat lite om det där idag.
Mm.
Jag tror jag är en hybrid däremellan.
Ja.
Och jag tror att de allra flesta är det.
Mm.
För ibland gör man ju stereotyper av manligt och kvinnligt ledarskap. Och jag vänder mig egentligen mot de etiketterna, för att jag tycker inte det finns ett kvinnligt ledarskap. Det finns inget manligt ledarskap. Det finns män som leder och kvinnor som leder. Men alla har ett individuellt ledarskap. Men det är klart att vi lever i ett samhälle som har stereotypa roller, som också bygger på föreställningar om vad en man respektive en kvinna borde vara. Och passar man då inte in i mallen så blir man ju ifrågasatt.
Precis.
Till exempel så är det ju ofta så att när jag är bestämd i en intervju eller när jag slår näven i bordet som jag gjorde i partiledardebatten förra året.
Med Jimmy Åkesson där.
Ja, men precis. Mm. Så här, bara, hur uttrycker du dig? Då så sågs jag ju, tror jag, av många kvinnor ändå som beslutsam. Hon slog näven i bordet. Men för många andra, framförallt hans väljare, många män, så fick jag ju otroligt mycket hat. Men, eller feedback kanske man ska säga.
Du är en bitch och allt det där, eller?
Ja, att jag alltså inte lyssnar, att jag är arg, att jag inte det här att man är bestämd och handlingskraftig och står upp för sina åsikter, utan att man är arg. Eller kan det vara i en debatt, som partiledardebatt igår, när man kan bli provocerad och arg. Då är oftast en kvinna lite näbbig, medan en man framstår som lugn och trygg.
Ja, men precis.
Det är så tydligt att, ja, precis som det övriga samhället, så finns ju de här könsstereotypa föreställningarna även inom politiken. Mm. Och de måste vi jobba med. Och vi måste se dem för att kunna göra någonting åt det. Det är ju aldrig lätt att tillfredsställa alla. Det är ju liksom lite av min arbetsuppgift,
ja,
att ha fokus på de som tycker som jag ungefär. Och jag är högst medveten om att 90% ungefär röstar inte på Centerpartiet.
Nej.
Det är också intressant vilken feedback man får på mail från både kvinnor och män. Det är ju ingen konstruktiv feedback alla gånger, men många säger så här, du ler för mycket. Och hälften säger, du är så arg. Och då tänker man, ja. Mm. Man kan liksom inte vara både för glad och för arg. Då måste man inse att man är som partiledare och ledare, så är man både älskad och hatad. Det viktigaste är att man är trygg i sig själv, och att de som, om man har medarbetare och är chef, så är det viktigt att känna att man har förtroende hos dem för sitt ledarskap. Jag har ju då en liten annan situation, för förutom det så har jag ju alla väljare också,
ja,
och allmänheten.
Ja. Och då, det är några personer, det är inte en.
Nej, och då får man inse att, ja, men alla kan inte tycka om mig.
Men du sa precis i början av intervjun, så sa du att det finns en bild av er partiledare, eller generellt liksom kvinnor i toppen, att de är ganska hårda. Och att du ändå ville prata om sårbarhet.
Ja.
Men varför tror du man får den bilden av kvinnor i ledande positioner? Att de är hårda och tuffa liksom?
För att ofta så ser man bara oss i 15 sekunders sekvens i Rapport eller i Agenda eller en kort liten intervjusnutt på Sveriges Radio Ekot.
Mm.
Och då hör man bara den här korta, hårda, kanske ibland tekniska svaret på någonting. Mm. När jag har varit med i, jag har hunnit med ganska många andra program nu. Alltså där Skavlan eller så här mysprogram som man kan vara med i ibland. Där man får vara mer personlig och där man berättar om den man är.
Mm.
Då märker ju folk att man är ju inte bara den här politiken som svarar på vad man tycker om procentsats och teknik. Utan jag har ju ett helt raster av personlighet.
Mm.
Och den kommer kanske inte fram alla gånger för oss som syns väldigt mycket i media. Jag gör ju egna filmer på Instagram och IGTV till exempel. Så är det många som har skrivit, den här personligheten vill vi ju se ännu mycket mer. Jag bara, det är ju lite svårt liksom i 12 sekunder i Rapport och ge den personligheten.
Precis.
Och det är därför det är så viktigt att ha många olika plattformar.
Mm.
Att kunna både vara den rollen man har på jobbet, när man förhandlar och när man har debatt. Och när man gör de här klassiska intervjuerna, då har jag ju min vanliga ledarroll.
Mm.
Alltså min politikerroll helt enkelt. Men jag är ju så mycket mer än det. Alla är ju det. Och då är det viktigt att kunna visa upp också de egenskaperna. Får man en mer bred bild.
Jag tänker på Anna Kinberg Batra som också har varit med i den här podden.
Ja.
Det som hände henne, att hon blev satt i ett fack för att hon inte var tillräckligt kvinnlig. Förstår du vad jag menar? Är det något du upplever att du uppmanas att lägga huvudet mer på sne eller vara mer kvinnlig? Eller?
Det är klart att man får en del omdömen och man får en del frågor genom åren. Och jag har gjort en del saker som jag ångrar. Till exempel så i början av min partiledartid, innan jag liksom vågade säga ifrån, så gjorde jag en längre intervju i Dagens Industri och så skulle de ta ett foto och så sa fotografen så här, kan du lägga det här på gräset och liksom åla dig framåt? Och man, nu i efterhand bara, alltså, nej.
Vad tänkte han?
Ja, eller det var faktiskt en kvinnlig fotograf.
Ja, hon, ja, okej.
Ja, och så tog vi den här för att, men bilden blev så här, hon är på väg framåt så att, helt okej. Men ändå, varför skulle jag ligga där åla på gräset? Och det skulle man ju aldrig ställt till en man. Jag har också fått frågor, till exempel, för förr var jag ju nästan ensam. Sen var vi ju, var det ju både jag och Ebba och Anna och Isabella eller Åsa Romsson från Miljöpartiet. Så då var vi fyra helt plötsligt. Och då fick jag frågan av en journalist, ja, men har inte partiledarskapet förlorat sin status nu när det är så många kvinnor? Det var också en kvinnlig journalist som ställde den frågan. Jag har fått poängavdrag för min insats i partiledardebatter. Det har jag tagit upp några gånger i andra intervjuer för att jag hade svarta strumpbyxor och inte genomskinliga. Så det är klart att det finns såna här moment där man blir fruktansvärt frustrerad. Men jag skulle inte köpa det idag. Alltså sen många år tillbaka så rättar jag ju folk. Jag får mer frågor idag än mina manliga kollegor om familj, om kläder, om hur det är att vara kvinna i politiken. Men det har blivit lite, lite bättre, för ibland får de ändå de här frågorna nu. Förr fick de dem inte alls. När jag blev partiledare 2011 så var det en av de mer vanliga frågorna man fick då var, men du är ju nygift, ska inte du skaffa barn och familj?
Ja, precis.
Bara, jo, men jag kan väl göra både och.
I det här avsnittet gör även Zeina Finjan comeback för att förstärka budskapet av att det här är verkligheten. Att även fast det är 2020 så upplevs en rak kvinna som säger vad hon tycker som konfrontativ.
Och vad är det för utmaningar då? För du är ju en väldigt rak person, du säger vad du tycker. Du håller ju liksom inte tillbaka så. Hur har det påverkat hur du tror att folk uppfattar dig eller?
Jag har jobbat några år nu internationellt och gör det fortfarande idag. Visst finns det tillfällen där min tydlighet och min rakhet, om man ska säga så, har upplevts som lite konfrontativt. Det handlar ju om vem det är som står på andra sidan och vilken förväntning man hade av mig. Man tänker sig att det kommer en ung tjej. Och så förväntar man sig en tjej som ska vara glad och bara inlyssnande. Hon ska ju se den här herren eller äldre damen som en bok full av kunskap, vilket jag gör, för jag är väldigt ödmjuk mot kunskap. Men jag är också med i mötet av en anledning, inte för att sitta och bara lyssna och inspireras. Faktiskt för att också lägga fram min åsikt i dialogen. Och jag tror när jag gör det och har modet att säga, absolut, jag tycker att du lyfter upp någonting jättebra här, men jag tror att du glömde det här. Så blir det ofta så här, oj, hon har en röst. Hon tycker någonting. Och då blir det oftast, jag har upplevt att vissa människor som har utsatt mig för olika former av härskartekniker har också sagt att, ah, men Zeina, du är för rak och du är för tydlig och du är för konfrontativ. Det är oftast de personer som inte kan hantera den här typen av människor. Det är personer som vill att du ska vara tyst och följsam och inte synas så mycket.
Vad är det för typ av personer då?
Tyvärr så vill jag säga chefer. Jag har mött på dem väldigt ofta, den här typen av chefskap. Jag har jobbat ganska mycket mot olika chefer, både offentliga sfären och den privata. Så jag har sett det överallt, högt och lågt. Allt ifrån vd till mellanchef till teamleaders.
På vilket sätt kom du på då att den här taktiken funkar för dig? Det här var väldigt rak och... Eller varför eller hur har du liksom utvecklat den egenskapen? För det är någonting jag själv liksom behöver bli bättre på ibland.
Alltså jag växte upp med en väldigt tydlig och rak mamma. Vilket också har gjort att det här curlande existerar inte. Man säger som det är. Jag växte upp med någon form av frihet i en begränsning. Absolut, visst ska du vara fri, men du ska också kunna stå för dina val. Och det gjorde också att du står för din sak. Vill jag göra någonting så får jag också argumentera för det. Vi pratar väldigt mycket politik över middagsbordet, trots att mamma inte alltid uppskattar det, för vi tycker väldigt olika. Men vi lärde oss också vikten av att tycka saker, för att inte bara hänga med och vara liksom döda fiskar. Och det tror jag har gjort min resa i en ganska mansdominerad värld enkel. Och jag får respekt för att jag säger vad jag tycker. För har jag inte sagt vad jag tycker, det är också svårt för personen på andra sidan att tolka vad jag tycker.
Den sista gästen i det här temat är underbara Amelia Adamo. Hon pratar om att se igenom vad hon kallar för corporate bullshit och hur vi kan bemöta det. Sen ger hon också ett viktigt perspektiv som jag ville avsluta med, vilket är att även om någon kallar dig en bitch så kan du vända det till någonting positivt.
Jag har två frågor kvar till dig som jag gärna vill prata om. Och det, jag såg det på en föreläsning, Women Entrepreneurship Day. Så jag har två quotes därifrån som du har sagt. Ett av dem är att vi kvinnor är experter på att se corporate bullshit. Vi väljer att inte
säga något.
Och så sa du sluta med det. Kan du utveckla varför du sa så?
Ja, dels är det så att det finns någonting som gör att väldigt många män, oftast direktörer, chefer av olika slag, älskar managementord. Och så säger de så här, vi ska vara transparenta till exempel. Jaha, vad är det i verkligheten? Jag får ju ändå inte reda på de verkliga besluten. Det där är bara bullshitord, det är corporate bullshitord. De dyker upp hela tiden. Och då kan jag se att de går och lär sig någon slags managementska. Och vi kvinnor är mycket mera jordbundna. Och vi är mycket mer show me the money eller show me vad du menar med transparens. Och det tycker jag man ska våga fråga. Mm. Jag tycker att man ska våga säga, när de säger så här, ja, vi måste ha fler vertikaler, som är nu så här vertikal. Då måste du våga säga, vad menar du med vertikaler i vårt jobb? Mm. Jo, jag menar att det ska vara en transparens mellan avdelningen. Ja, men nu, och transparens då? Då tycker jag att man egentligen behöver bara lära sig en enda mening. Kan du konkretisera dig? Mm. Kan du förklara för mig vad du konkret menar? Då kommer den här corporate bullshiten fram. För då vet de oftast inte riktigt vad det är de ska säga. Sådana saker menar jag. Mm. En kvinna måste lära sig argumentera. Vettigt då också. Alltså, du ska ha lite på fötterna. Måste tänka igenom. Det vill jag att man ska våga. Och inte stå tyst och tänka, vad var det där då?
Ja, precis.
Och bli imponerad. Bli inte imponerad. Nej. Bli inte så himla imponerad av såna där ord. Ta reda på vad de betyder. Eller fråga dem. Vad menar du? Konkret.
Det andra uttrycket. Det var en väldigt bra förklaring. Det andra uttrycket var så här. Le och leverera. Du kan sluta le när du är 50.
Ja, just
det. Har du blivit, blivit bättre?
Det finns ett naturligt bitchande. Mm. Det här, you bitch. Det är någonting som kommer i regel när man blir lite äldre. Så att när unga människor slänger ur sig bitch och sådär, så fattar man inte riktigt vad de talar om. Bitch är en positiv egenskap som kommer med erfarenhet och att vara genomskådat väldigt, framförallt män.
Mm.
Och då är det ofta så, säg att du är 55 och så kommer det du tycker är en snorvalp, det vill säga en 32-åring, och talar om för dig vad du ska göra.
Mm.
Då säger du, det tänker inte jag göra. Då är du en bitch.
Mm.
Så det är faktiskt, att vara en bitch är oftast ett naturligt sätt att protestera mot en slags dumhet.
Mm.
Och att inte längre hålla på och le som man gjorde förut.
Mm.
Jaha, här nya direktör, och så log man lite. Och så tänkte man, jävla idiot typ.
Mm.
Har man blivit en bitch så säger man, där tror jag har vi prövat kanske förut, är den värsta meningen man kan säga till en yngre människa. Det gick inget bra då heller.
Nej.
Men man kan på olika sätt ändå markera att jag har faktiskt en hel del erfarenhet. Men om vi gör på det här sättet så tror jag kanske att vi kommer framåt. Sen är det inte tänkt att en bitch bara kan leva på sin erfarenhet. Men om vi tittar nu på världen som har hänt för oss bitchar, så kommer ju hela den här nya digitala tekniken. Vi måste vara jätteödmjuka där. Så en bra bitch vet när den ska vara en bitch. Men det handlar lite grann om ålder och erfarenhet och inte ta skit. Det är först när du tar det där steget utanför det du är bekväm med som någonting kan hända.
Jag tyckte det var ett ganska bra sätt att avsluta det här temaavsnittet på, med Amelias ord om att vara en bitch är ett naturligt sätt att protestera mot en dumhet. Och jag hoppas att ni, nu när ni stänger av, känner er trygga i att det här fenomenet, det beror inte på oss som individer, utan det grundar sig i strukturer. Och en av nycklarna att komma förbi det är ju att bredda bilden av ledarskap. Och med det önskar jag dig en fin vecka, och så hörs vi på onsdag igen.